Det här avsnittet är möjligt tack vare våra vänner på Fabo. Besök Fabo, Stockholms bästa streetfood, på Karlavägen 110. Eller ladda ner deras app för fri leverans.
Hej på er och välkomna till Radio Tyresö 91,4 och denna programserie som heter Samhällspulsen. Mitt namn är Micke Spreitz och jag är er programledare för det här programmet Samhällspulsen. Detta program är sponsrat av föreningen Multikulti Family. Ja, du bodde ju på Ibiza då ett tag och de kallar ju det för, jag vet inte om du vet det, Paradisön.
Självklart det är Paradisön.
Var en Paradisö för dig?
Ja, för mig det var det, absolut.
Du träffar ju Maria.
Men jag träffade Marior innan. Innan man kan säga paradisön. Ja, absolut, det är paradisön. Men jag ser det inte på den som en kille. Som, det finns mycket tjejer eller tjejer som ser det mycket killar. Nej, när jag säger paradisön i min filosofi. Det är den friheten man hade där. Det är den här familjen. Man kände att alla som går förbi, det är din familj. Alla som går förbi. Kan sitta på ett fik till exempel. Då bara går förbi folk som säger hej, 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 hej. Så kan hända att någon kommer till dig. Du sitter på ett fik. Någon kommer och säger, är du ensam? Ja, är det okej om jag sitter här? Då sitter folk.
För, vet du, det där kan jag känna i Sverige när jag kom tillbaka från Kalifornien att folk pratar inte med varandra här.
Nej.
Och möter du någon när du är ute och går med hunden så säger de good morning. I Sverige skulle du säga gå förbi någon, god morgon, skulle de titta, vad fan känner jag dig? Jag läste faktiskt om någon som hade anmält någon som hade sagt hej till henne.
Det är sant.
Hon var ute och sprang.
hon tyckte
att hon kände sig påhoppad och troligen kränkt. Och...
sexuellt trakasserad eller något.
Ja, man vet aldrig. Sjukt. Kalanka.
Ja.
Ja, det är lustigt. Men alltså du som är arab, kom från Marocko och Sverige. Alltså, när min pappa kom hit 61, då fanns det inte så mycket invandrare här.
Nej.
Det var juggar, finnar, österrikare, italienare som
greker
kom hit.
Också kanske.
Greker. Och de jobbar ju ärsligt av sig. Hur kände du? Blev du accepterad i svenska samhället? Och alltså, hur påverkar det dig personligen?
Jag tror när jag kom hit i början av 90-talet jag kände inte någon typ av skillnad tror jag. Eftersom jag kom med en svensk tjej så hade jag svenska hemma som för att öva. När jag gick på SFI då var jag på en speciell klass. De flesta som var där, det är kärleksinvandrare nästan som jag. Det var en god vän till mig, irlandare som hade träffat en svensk tjej också i Irland. En amerikan kille som hade träffat en svensk tjej kom med henne hit. En engelsman som hade träffat en svensk tjej och kom hit med henne. Plus andra tjejer från andra länder som hade träffat en svensk man. Vi var cirka 16 personer och då pluggade jag Uppsala. Och då omgick vi tillsammans. Vi var alltid tillsammans. Och det var lättare för att vi förstod varandra. Vi pratade mycket engelska mellan varandra och vi kom hit för att vi inte är tvungna att komma hit som andra människor tyvärr, som de kommer för att det är krig. Och en sak, Sverige är ganska känt på att det är Sverige ett land som tar emot för mycket eller mycket asylsökande eller folk som kommer från krig. Men det som folk måste förstå att folk när de flyr, det är inte för att de vill, och de flyr inte för att de är hungriga som en hel del svenskar tror. De är inte hungriga, de flyr från diktatur, de flyr från krig. Det är det som är viktigt så att folk ska fatta. Alltså.
Där har ju kommit mycket nu att man flyr från krig och man flyr från diktatur och det är jobbigt. Man flyr från land A till Sverige.
Ja.
Och sen så blir man så pass akklimatiserad så att man får ett boende här och man får en inkomst oavsett om det är bidrag eller jobb. Och sen åker man och semestrar i de länderna där man har flytt ifrån. Sånt reagerar ju folk på med all rätt. Det har jag svårt att förstå. Men du, när du kom hit, det hade ingenting med flykt att göra.
Nej, absolut. Kärlek. Jag kom kärleksinvandrare som jag säger. Och som du vet själv, ursprunglandet det är Marocko. Marocko är mest närmare till Europa. Det var kolonisering, spansk kolonisering, fransk kolonisering. Så egentligen Marocko är närmast till Europa på alla sätt nästan. Så jag kom som sagt som kärleksinvandrare. Så jag är inte tvungen att vara här. Och när du pratar om den där punkten att folk som har flyttland, det är så likt att de åker och semestrar där. Det är sorgligt för att om det är samma diktatur, samma...
Ja, det är klart.
Som så är kvar. Är det. Men om det inte är samma person som de har flyttat från, ja, det är helt okej för mig att de åker.
Det skulle det vara för mig också, men... Mm. Men ofta är det ju att det är alltså de man har flytt ifrån.
Okej, okay, då, ja. Då är något som inte stämmer.
Då är det Kalle Anka.
Ja, självklart.
För jag, när min...
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Pappa kom hit 61 och som jag sa, då fanns det inte mycket invandrare här förutom de här arbetare.
De som kom hit och jobbade.
Precis. Ja. Och då, ja, du pratade om kärleksinvandrare. De var riktiga kärleksinvandrare.
Han är också kärleksinvandrare.
Han träffade min mamma.
Ja, exakt. Ja.
Så,
och han i samma bransch.
På den tiden, det var exotiskt.
Mm.
Du vet när han
svart kom. Hår.
Ja, ja, han hade ju någon skön kostym på sig. Och ja. Så där. Vad hade du på dig när du kom? Hade du Adidas kläder?
Nej, aldrig som syn. No way. Nej, jag älskar jeans, skjorta, t-shirt. Man bor ung, muskel och hit. Ja, det var exotiskt som du säger. För att min dåvarande tjej var alltid rädd att man inte kommer hem. För att det fanns inte så mycket eller så många med svart hår faktiskt. Nej. Ja, ärligt talat, i Uppsala bodde vi i början.
Hade du hår då?
Ja, jag hade hår. Jag rakar mig här, jag är inte skallig, så jag rakar mig. Jag hade krulligt hår till mig. Tro mig, när man gick i skolan och sen vidare till universitet, det kom tjejer fram som ville bara, kan vi få röra ditt hår, kan vi kolla på det?
Min farmor var här 64, då när jag föddes.
Okej.
Okay. Och när hon såg sin första, hon har aldrig sett en svart människa. Så hon såg det på Hötorget.
Ja.
Hon stod bara och tittade, det var som att det var ett UFO som kom. Helt otroligt. Ja. 64 var det.
64.
1964.
Wow.
Men hon kom ju från Österrike, en liten bondstad.
Exakt, så det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt. Ja, vad intressant. Fan, vad spännande att höra.
Ja, tack.
Ja, när vi pratar om det här med integration och hur man förut integrerar sig, förr i tiden man slängde sig in i jobb och nu för tiden också vissa gör på samma sätt. Men vad har du för tankar om integration? Hur kan man integrera sig och vad är integration för dig?
Integration är att acceptera där när man kommer, där du kommer till ett nytt land, oavsett vad du kommer, du ska acceptera det landet, du ska inte försöka förändra det landet. Man ska satsa på språket, det är viktigt. Det är inte nyckel. Vissa människor säger språket det är nyckel. Jag tror inte på det personligen. För att vad hjälper att ha en nyckel när du inte har en dörr? Eller när dörren går inte att öppna? Språket är jätteviktigt och språk kan man lära dig på olika saker. Man ska lära sig matkultur, man ska kunna sina rättigheter och skyldigheter, kunna integrera sig på olika sätt, engagera sig i föreningar till exempel, försöka att prata varje dag, ha vänner från det landet där du bor. Det är ett skämt ibland när man ser att vissa människor har bott i Sverige 20-30 år, de har inte ens en vän
men det är oerhört. Som är svensk. Jag är också provat att bli integrerad när jag bodde i Kalifornien och där är det lite mera upp till var och en. Det finns inte en ett litet pappershäfte där det står så här tar du körkort, så här gör du när du ska hämta ut, ja, vad det nu är för något. Det är bara att lära sig. Man går dit, man går till DMV och så säger man hej, jag ska göra ett körkort, har du med dig hyreskontrakt, har du med dig det? Nej, säger man, då får man gå hem och fixa och så vidare. Men jag tror att när man får allting gratis är inte värt något.
Nej, absolut, jag håller med.
Så att det viktigaste tror jag är att man får kämpa för att få någonting. Och därför, jag kommer ihåg när jag fick, jag hade ju förvisso visum då i USA, men det fick man också söka. För att få, ta till exempel då körkortet, så fick jag lära mig hur det skulle gå till. Och kan du inte engelska? Ja, tyvärr alltså. Mm. Då blir det ingen körkort. Mm. Utan det får man får lära sig.
Ja.
Och det är en integration som är the hard way.
Du är tvungen att...
Om du inte kan så blir det inget.
Yes, punkt. Exakt. Ja. Men vad synd, för att ibland man hör här att vi har en budget på förra året tror jag, som gick på 8 miljarder tolkarvode.
8 miljarder,
yes. Inte miljoner. 8 miljarder som staten har betalat för att vi ska tolka för andra.
Det är ju sinnes. sinnessjuk.
Ja, för de där 8 miljarder vi skulle behöva till sjukvård eller till något annat. Som du säger, du som har bott i Kalifornien, det är bästa sättet, det är hard way.
Ja.
Lugga, lär dig svenska, gör det inte lätt, gör det svårare, men det är svårt att vara 3 månader, 6 månader, 1 år, och sen börjar rulla. Och då kommer folk in, integrera sig kanske på lättare sätt.
Ja, men 8 miljarder?
Yes, det är 8 miljarder som går till tolkarvode varje år.
Det är fruktansvärt.
Ja.
Alltså man blir ju alldeles mörkrädd. 8 miljarder?
8 miljarder plus 80 miljarder till som går till bistånd till andra länder utanför EU. Då är vi snart till 90 miljarder.
Ja, det...
Och vi lider här. Vi behöver de pengarna. 1 krona, vi behöver det.
Ja, men det är klart. Det är klart det är så. Ja, ja, nej, det är lustigt. Men en annan sak. Du är en hel ylle kille. Du är ingen gangster direkt. Så hur har din kulturella bakgrund och alltså dina erfarenheter påverkat din vilja att bli psykokriminolog?
Det är någonting som kan komma naturligt. När man har fått en bra uppfostran, bra mamma, en bra pappa som var närvaro trots jobbet och så. Och har man växt upp med uniform, då har jag alltid haft uniform höger, vänster, då vill man ta den vägen.
Mm.
Då har man ett mål, man siktar högt.
Bli som pappa.
Yes. Har du en bra förebild, bra pappa, då vill du bli som pappa. Kanske du kan bli något annat, men du blir som pappa i alla fall. En bra människa för samhället. Så att man ska inte välja fel väg. Och så.
Mm. Ja, intressant.
Mm.
Vad var det som drev dig till att bli psykokriminolog?
Ja, det är som sagt, det är pappan som var polis.
Ja.
Poliser runt om oss hela tiden.
Det var militära. Det som drev dig alltså?
Ja, det är det som jag ville ta samma bransch. Men ändå, min pappa har haft en speciell historia när han var polis. Han dog när jag var 8 år.
Mm.
Och att följa hans spår, det var nästan som en hand. Att jag skulle svara på det som har hänt till honom.
Ah,
det är en helt annan lång historia. Men om jag börjar där, det kommer aldrig att ta slut.
Mm.
Men det är en ganska känd historia. Så det var som en hand och hyllning till pappa.
Ja, jag förstår.
Ja,
ja, intressant alltså. Men du är en mångfacetterad man. Du var ju så vi träffades när du jobbade som dörrvakt.
Ja,
åt oss på Biblos.
För... Ja, det stämmer.
30 år sedan. Men du har jobbat och du jobbar ju fortfarande med den privata och offentliga sektorn.
Ja, det stämmer.
Och du gör alltså otroligt mycket saker. Hur gör du för att hinna med allt? Dessutom så är du ensamstående pappa.
Ja, det handlar om prioritering och organisation. För att jag tycker så fort som du vet själv, samhället saknar en hel del pappor bland annat som inte är med, som är frånvaro. För att så fort du har barn tycker jag det handlar inte om din karriär längre. Det handlar om dina barns karriär. Din uppgift, det är att uppfostra barn. För att barn uppfostras hemma, inte i skolan. I skolan man lär sig matematik och olika ämnen till exempel. Men det är hemma som man uppfostrar. Och hur kan man uppfostra? Det är disciplin, regler, kärlek, trygghet, aktiviteter och vara med dem, prioritera dem. Det är inte att ge dem saker, vara med dem, göra saker. Och det är jätteviktigt. Men om jag svarar direkt på din fråga, det handlar om organisation, disciplin och prioritering. Du hinner då med allt. Hur jag hinner med mycket? Jag vet att jag gör jättemycket som inte gör det, som folk inte hinner med. Genom att, till exempel, de flesta människor sover 8 timmar, eller hur? Det är 1/3 av din dag som är 24 timmar. Säger vi en sak, om vi räknar normalt och enkelt. När du är 60 år, hur många år har du sovit?
1/3. 20 år.
Du har 20 år. Det är för mig, jag blev rädd. Det är jättemycket.
Mm.
20 år. Tänk på någon som Rashid som sover kanske 4-5 timmar. Vad har vi för skillnad med jag och någon annan som har sovit 20 år? Då har jag sovit bara 10. Och den 10 har gått till olika projekt, har gått till att plugga, att träna, att resa och göra andra saker. Ser du vad är skillnad?
Mm.
Om vi tar någon annan sak, en hel del killar bland annat, de tittar mycket på fotboll. Jag vill bara höra resultat. Det betyder om man tar bort 2-3 timmar när man tittar på en match, det gör jag inte. Så de där 2-3 timmar gör något annat.
Vet du, det där vi pratar om, jag och några andra kompisar. Man säger att man tränar varje dag.
Mm.
Så man har inte tid. Men de har tid och som du säger, ser på fotboll 2 timmar. Då hinner man träna 2 gånger till och med.
Ja, exakt. Om man vill.
Om man vill.
Man kan gå gå och plugga också om man vill.
Eller så kan man vara en slöfock och sätta sig hemma i soffan.
Utan att göra
käka
något.
Käka chips och kolla på fotboll. Mm. Ja, men man måste ju unna sig.
Ja.
Ja, intressant.
Och sen en annan sak som har förstört samhället. Det är social media. Det är telefon, internet och spel och grejer. Om man inte kan hantera dem, det är de som bestämmer sen över dig. Och en hel del familjer, det är sorgligt att ibland man går ut och ska äta. Eller bara någonstans. Eller att då flyger till exempel. Då hittar du en hel familj som är 3-4 personer. 5 personer. Alla sitter med olika mobiler. De sitter inte och pratar om någonting. De sitter inte och diskuterar.
Det är samma på gymmet.
Ja.
Man går på gymmet och står man och
tränar.
Ska lyfta. Och emellan
ska ringa. Sätt
så står man. Och, då går man förbi och tittar. Och då står de där och håller på med sina sociala medier.
Man
tänk att inte kunna släppa ens när man tränar.
Det är inte värt att träna när man ska snacka i telefon bland annat. För din hjärna är inte koncentrerad med det du ska göra. Ska du jobba, lägg telefon vid sidan. Sitt och jobba. Kan du jobba en timme. Mm. Och då får mycket bättre resultat än att sitta där i 4-5 timmar. Och då har mobilen med dig. Och då ska alltid gå tillbaka
absolut.
Till den. Så.
Man dör inte om man missar ett samtal.
Nej.
Ja, vad intressant. Det har varit högt och lågt. Men om du blickar tillbaka. Hur ser du på resan som har tagit dig hit?
Jag är ganska nöjd med mitt liv faktiskt. Jag är jättenöjd. Jag har gjort jättemycket saker i mitt liv. Jag borde kanske ha, inte 58 år nu, jag borde 580 kanske, lägga en nolla vid sidan. För att ibland när man skäms så vill inte prata med människor om sitt liv, vad man har gjort, vad man tänker göra, vad man gör nu. För att det är ingen som kommer förstå det. Ska tänka, oj, vad han ljuger han eller? Nej, ni känner inte mig. Och sen, jag behöver inte berätta mitt privatliv för andra. Låt dem bara höra om det.
Mm.
That's it.
Ja, intressant. Jag är glad att vi fick ta det här snacket med dig. Och tusen tack, vi syns snart igen hoppas jag.
Tack själv, och det var jättetrevligt att vara med er.
Tack.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.